Dömd mördare rånade Coop i Filipstad, greps i hamnen utan kläder. Värmlänning körde hundratals kilo narkotika från Värmland till Norge. Stor rättegång i Oslo. Jag heter Nicole Dubochan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Idag är det tisdag den 26 september och jag hälsar välkommen till min kollega, kriminalreporter Åsa Asplid.
Ja men hej, och hej och välkommen till dig också Nicole. Det var ju ett tag sedan du var här nu, så det känns ju himla bra att ha dig tillbaka.
Tack så mycket, kul att vara här. Idag så har du kommit nästan direkt från en rättegång, Åsa.
Ja, det har jag.
Ja, du kanske, det gäller ju ett uppmärksammat rån mot Coop i Filipstad, där gärningsmannen nyss har avtjänat ett långt straff för mord. Och detta hände ju när jag var ledig, så du får gärna uppdatera mig lite grann på det.
Det här var en tisdags eftermiddag i början av september, så inte särskilt länge sedan alls. Då gick den här mannen, 37-årig man som numera är boende i Filipstad, in på Coop och ställde sig i kön som vanligt, ska man väl säga. Han brukar vara där 4 gånger om dagen nästan, säger han själv. Den här gången då så köpte han en burk Pepsi och betalade för den. Och när köpet var klart så sträckte han fram en vit kasse till mannen som satt i kassan och sa att ge mig pengar. Kassören uppfattade inte riktigt vad mannen ville, liksom. Vadå, jag ska inte ge dig några pengar. Och då upprepade han det och sen tog han även fram en kniv som han höll upp och visade kassören, samtidigt som han upprepade det här och ge mig pengar. Och sen ska han även enligt kassören ha sagt att han kommer döda honom om han inte får några pengar. Det slutade med att kassören försökte backa bakåt och öppnade kassan så mannen roffade eller grabbade tag i de sedlar han kom över och sen försvann han därifrån, men det var väl drygt 4 000 kronor tror jag han fick med sig i kontanter.
Det låter väldigt dramatiskt.
Ja, men det var ju det, och framförallt mannen som satt i kassan upplevde ju det här otroligt traumatiskt. Han sa i polisförhör och nu under rättegången upprepade han det också att han var ju helt övertygad om att han skulle bli dödad den här dagen. Mm. Och han kände sig väldigt trängd i situationen, för där han satt i kassan så hade han ju väggen nästan bakom ryggen, så han tog sig liksom ingenstans. Nej. Så han tyckte det här var värsta dagen i hans liv.
Men, och det visade sig ju också att han hade fog för att vara rädd. För vad vet vi om den här misstänkte rånaren?
Ja, men han är ju en grov våldsbrottsling, ska man säga. Bara tidigare i sommar så var ju han misstänkt för att ha varit delaktig i ett mordförsök där en man blev allvarligt knivhuggen på en bensinmack i Filipstad. Och det var den här mannen då och ytterligare en person som anhölls misstänkta för det här brottet. Sedan så räckte inte bevisen mot dem, så polisutredningen lades ned nu för några veckor sedan. Men han är ju även dömd för ett mord sedan tidigare. Det skedde på en liten ort i Södermanland 2013. Då var han boende där och hade lärt känna en äldre man som han umgicks med någon gång då och då. Vid det här tillfället så hade han varit hemma hos honom, hade stekt lite bacon och grejat, och tror de hade druckit lite öl tillsammans också. Och av någon oklar anledning så högg han ihjäl honom. Han fick ett flertal knivhugg i bröstet. Så han dömdes ju för mord till, jag tror att han dömdes till 14 års fängelse. Sedan så blir du ju villkorligt frigiven efter 2/3. Så han kom ut från fängelset i december förra året. Så att det är ju inte alls särskilt länge sedan.
Det finns ju också uppgifter om att rånet hade kunnat undvikas om polisen hade agerat lite annorlunda. Vad vet du om det?
Ja, men det är ju uppgifter som verkligen sticker ut i den här förundersökningen. Det visade sig ju att butikschefen på den här Coop-butiken i Filipstad. Han kände ju till den här mannen då, det gjorde alla som jobbade på Coop. Och vid 12:30 så var den här mannen inne och köpte vad som beskrivs som den största kniven som fanns på Coop.
Samma dag som han, som rånet alltså?
Ja, ja. Drygt 2 timmar innan rånet var han där. Och personal såg sedan att så snart han hade betalat för den här kniven så rev han upp förpackningen och beväpnade sig med kniv. Det är ju dessutom olagligt att bära kniv på allmän plats. Och i och med att de ändå uppfattade mannen som en ganska instabil person så larmade butikschefen 112 och förklarade vad som hade hänt. Han ringde även ett samtal till en enskild polisman som han själv var bekant med sedan tidigare. Men det här larmet agerade polisen inte alls på överhuvudtaget.
Varför inte det?
Nej, men de här samtalen går ju till regionledningscentralen som sitter och har liksom minutkollen över alla patruller i länet. Och enligt dem så fanns det då ingen tillgänglig polispatrull inom geografisk närhet till Filipstad. Och de ansåg då att den tid det tar för en eventuell patrull att köra till Filipstad, så menade de på att då har den här personen redan hunnit försvinna, så att det är inte rimligt att åka dit. Sen kan man tycka att det kanske är lite märkligt eftersom Filipstad inte är så stort. Det här var en namngiven, utpekad misstänkt och han har ju uppenbarligen begått ett brott redan genom att han bar på en kniv när han gick ut ur affären.
Men visste regionledningscentralen om hans bakgrund då som knivmördare?
Ja, men det utgår jag ifrån. För när man läser polisens händelserapport från det här alarmsamtalet så står det att de har gjort en slagning på mannen. Och då bör de ju ha fått upp senast dom på honom, vilket är ett knivmord. Och jag tycker även det bör komma upp de här nedlagda misstankarna om mordförsök där också en kniv då var inblandad. Och man har även noterat i händelserapporten att man har fört uppgifterna vidare till polisens underrättelseavdelning. Men sedan valde man ändå att inte göra något mera i det här ärendet då.
Och det slutade med att han var tillbaka på Coop 2 timmar senare.
Ja, det gjorde
vad,
det.
Vad säger polisen om det här idag då?
Nej, de säger väl inte jättemycket. Jag har ju försökt att få lite kommentarer. Jag ringde dels Fredrik Bäcker som är lokalpolisområdeschef för bland annat Filipstad. Men han menade ju på att han arbetar inte just med det här minutoperativa arbetet där man dirigerar patruller till olika platser. Så han vill inte uttala sig alls om saken. Sen har jag även talat med Lars Hedelin som är presstalesperson för polisen i region Bergslagen då. Och hans förklaring är ju då bara att man gjorde den här bedömningen att det inte var rimligt att skicka dit en patrull eftersom det skulle ta så lång tid.
Det finns väl en polisstation i Filipstad?
Ja, men det gör ju det. Den ligger ju mer eller mindre tvärs över gatan från Coop. Men man tycker ju inte att den borde varit helt tom. Men när jag ställde frågan till Lars Hedelin så sa han att ja, men uppenbarligen så fanns det väl ingen patrull tillgänglig där då. För självklart hade de ju gått över till Coop.
Ja, och då så återvände han alltså efter 2 timmar och genomförde det här rånet.
Ja.
Men vad hände efter det då?
Ja, det hela rånet finns ju på en övervakningsfilm så man ser ju hur han sträcker fram vit palastkasse och kniv mot kassören. Och sedan försvinner han ju. Han går ju bara gåendes ut ur bild där. Och sen kommer det ett larm till polisen en halvtimme senare, klockan 15.03 på eftermiddagen. Rånet larmades in 14.33, så det är ju exakt 30 minuter senare. Och då är det någon i allmänheten som har sett att det är en person som befinner sig på en plats som heter Kanonudden i Filipstad. Det är nere vid gästhamnen. Och sitter i gräset och eldar. Man ser hur det slår upp stora eldsflammor från det personen eldar på. Så räddningstjänst larmas ju ut dit. Och man kommer väl ganska snabbt fram till att det troligen är samma person som alldeles nyss då har rånat Coop.
Men det här var inte som vilket gripande som helst, jag har förstått. Det var lite annorlunda.
Ja, det var ju det. Det var ju, ja, först så när de ser den här mannen som sitter i gräset där, så det första man noterar är ju att han inte verkar ha några kläder på sig överhuvudtaget. Och till en början så sitter han även och viftar med kniven i luften, men kastar sedan kniven in i elden. Och när polis så småningom kommer dit också och gör ett gripande, så har han ju bara kalsongerna på sig. Han har eldat upp sina kläder, eldat upp de kontanter som han stal från Coop, och även eldat kniven då. Eller försökt elda upp kniven. Ja. Man hittade knivbladet i askan, men själva handtaget på kniven har förgåtts i branden.
Så DNA-spår på kniv och så, det finns inte bevarat?
Det tror jag inte. Men jag tror inte att man har brytt sig om att göra den undersökningen heller.
För han har erkänt att det finns på film och det finns vittnen som kan berätta. Ja. Men har han förklarat varför han skulle elda upp kläder och pengar?
Ja, det gjorde han ju. Anledningen att han eldade upp pengarna, som man säger, är för att anledningen till att han rånade Coop var inte alls för att komma över pengar, utan anledningen till det var för att få hjälp. Han säger ju själv, ja, som du sa, han har ju erkänt det här brottet, och han säger ju att det var för att det var ett rop på hjälp från honom. Han berättar att han har mått psykiskt dåligt under den här tiden. Han hade ingen fast bostadsadress, utan levde mer eller mindre som hemlös. Och hade varit, tror jag, på socialen tidigare på morgonförmiddagen den här dagen. Och på nytt bett om att få hjälp. Han ville bli inlagd på psyket. Mm. Det var hans mål. Men ska inte ha fått den här hjälpen. Så när han befann sig på socialtjänstens kontor, så ringde han själv upp stationsbefälet på polisen i Värmland och förklarade att han tänkte råna Systembolaget den här dagen. Man gjorde inte någonting åt de uppgifterna. Det är mycket möjligt att det är många personer som ringer och säger såna här saker till polisen, så att det är omöjligt för dem att agera på alla såna saker. Men han gjorde det samtalet och det hände ingenting. Sedan berättade han, så gick han ju till Coop och köpte den här stora kniven då, som också finns på bild när han gör det köpet. Och det var ju, det säger han ju själv också, syftet med knivköpet var ju för att kunna genomföra ett rån. Då var det ju fortfarande Systembolaget initialt som var hans tilltänkta objekt för rånet. Men sedan ändrade han sig och valde Coop istället då.
Och nu, vad sa han själv då under rättegången och så som det har varit på?
Mycket av de här uppgifterna upprepades ju på rättegången. För det här är ju, det är ju ingen som har några skilda åsikter om vad som har hänt. Åklagare Rebecka Hellgren presenterade ju skeendet och la fram de som bevis som finns mot honom. Sedan hörde vi målsägande, den här mannen som satt i kassan, som återberättade vad han hade varit med om. Och sen fick vi då höra den här misstänkte 37-årige, sedan tidigare dömde mördaren då, och han är ju helt samstämmig med åklagare om vad som... Det enda han motsätter sig, han hävdar inte att han har dödshotat kassören, men däremot så är ju han med på att han har gjort alla de här sakerna. Men med den förklaringen då att han, det var ett rop på hjälp. Och sedan så sa han ju även att anledningen till att han bestämde sig för att råna Coop var just det att eftersom han var där så otroligt ofta, flera gånger varje dag, och all personal kände till honom, så tyckte han att det var bra att råna den affären, för då skulle inte någon oskyldig riskera att bli utpekad för att ha genomfört rånet, eftersom alla där visste att det var... Att det var han.
Det lät inte helt rationellt kanske.
Nej, hjärna är det nog rationellt. Mm. Men det man inte ska glömma här är ju att det här har ju lämnat otroligt traumatiska minnen för målsägande i fallet. Då. Mannen som satt i kassan under rättegången idag så bröt ju han nästan samman. För han tycker det är så otroligt jobbigt att prata om. Och Han säger även att han har försökt gå tillbaka till jobbet på Coop men klarar inte riktigt av det. Så att han kommer inte fortsätta jobba där.
Avslutas rättegången idag eller?
Ja, det gör den. Det var när jag hann inte sitta med under hela förhandlingen. Det var ett par vittnesförhör kvar att göras. Men väldigt snabb rättegång, och hela den här processen har ju gått jättesnabbt med tanke på att rånet var... Jag tror 5 september, så det är ju det är 3 veckor sedan idag från brott till åtal till rättegång.
Och mannen är häktad eller?
Ja, han sitter häktad och kommer väl troligen vara häktad i väntan på dom.
Har han själv förstått vilken skada han orsakade den här rånade mannen?
Han insåg nog inte det förrän idag tror jag, men han i samband med... Han hördes av rätten då, så bad han ju om ursäkt upprepade gånger till mannen och sa att han hade aldrig haft någon tanke på att skada någon människa i samband med det här rånet.
Ja, jag skulle väl tro att domen kommer om 2 veckor.
Ja, det brukar ju ta 2 veckor, så att det är mycket möjligt att vi kan redogöra för den i nästa avsnitt. Mm.
Upptäck ett fulladdat erbjudande på Kia Ceed Sportswagen Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
Kia, movement that inspires.
Vafa bil, din bilaffär och A-bilar i Arvika.
Nu pågår det ju även en jätterättegång i Oslo tingsrätt, och det handlar om vad som i Sverige skulle kallas synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Det här målet har en hel del kopplingar till Värmland också. Nicole, vad kan du berätta om det här?
Ja, det är ju norsk polis då, Kripos som de heter, som har spanat på en mängd misstänkta som de har trott och har haft... stora narkotikaaffärer. Det har pågått sedan 2018.
Oj, det är jättelänge.
Ja, det är lång tid. Mm. Och sen fick de dessutom hjälp av fransk polis som knäckte en sån här krypterad samtal- eller chatttjänst som heter SkyCC, som har använts av kriminella över hela världen skulle jag tro.
Mm.
Så då kunde de ju också följa de här misstänktas samtal.
Ja. Och då hittar de även kopplingar till Värmland.
Ja, de har nog gjort det på det här sättet. Den här spaningsinsatsen kallade de för Operation Hybris, norska polisen. Och det ledde i alla fall till att 7 personer, 6 män och en kvinna, greps och nu står inför rätta. De har åtalats för att ha hanterat otroligt stora mängder med narkotika. Och en av dem som dessutom pekas ut som en huvudman bor i västra Värmland.
Och vad är det för mängder han har hanterat?
Alltså totalt så handlar det om tusentals kilo. Det har varit bland annat så var det en som hade förvarat 3 ton hasch. Just den här värmländska mannen är misstänkt för att ha kört närmare 700 kilo med blandad narkotika över gränsen från då Värmland till Oslo-trakten.
Ja, det är enorma mängder verkligen.
Ja, det är mängder
verkligen.
Som man nästan baxnar.
Men hur kom de här drogerna till Värmland överhuvudtaget?
Ja, de kom i alla fall till Sverige från Marocko via Spanien och Storbritannien och sen till Sverige och västra Värmland. Så tror polisen att rutten har sett ut. Och slutmålet var då Oslo, eller Norge och Oslo-trakten. Och just det här Marokko-spåret, det finns ju en person som i norska medier kallas för narkobaronen, som polisen tror är den verkliga huvudmannen och han som liksom har orkestrerat hela den här handeln. Men han är liksom untouchable och sitter i Marokko. Polisen i Norge kommer inte åt honom helt enkelt.
Nej, och det är troligen en marokkan då, det är inte en norrman som har...
Det är det.
Bosatt sig nere i Marokko.
Jag tror det, ja. Mm. Och så har vi då den här 36-årige värmlänningen som också pekas ut som någon typ av huvudman som liksom har styrt handen härifrån då, kan man säga.
Mm. Vem är han? Vad vet
ja,
du om honom?
Han har ju bott i Värmland sedan åtminstone 2015.
Han är en norrman ursprungligen.
Ja, han är, som norska medier och skriver, så är han etnisk norrman. Jag vet inte om han är svensk medborgare, men han är norsk helt enkelt. Ja. Och välkänd åtminstone sen då mitten av, eller sen 2015. Och då tullen i Hån känner också väl till honom. De stoppade honom och hans bror en gång. I deras bil, och då tror jag de åkte fast för ringa narkotikabrott eller om det var drograttfylleri eller båda. Men
det var bara en sån vanlig slumpkontroll.
Ja, de kände att det luktade väldigt mycket hash i bilen. Tullarna kände detta. Och efter att jag tror att de stoppade det här brödraparet en gång till, och efter det så blev man lite extra misstänksam mot dem, och då satte man span på dem och upptäckte att de hade då hyrt en lägenhet i västra Värmland och där bedrivit en liten knarkfabrik, kan man säga. Så de dömdes för detta faktiskt.
Vad var det för droger de hade?
Ja, då var det cannabis som de hade odlat runt 10 kilo. Jag vet inte hur mycket av det som var liksom verksamt eller hur man ska uttrycka det.
Nej, men sådana odlingar förekommer ju lite här och var i länet faktiskt. Det är inte helt ovanligt med den typen av domar.
Och de medgav, jag tycker att det var lite ironiskt med tanke på vad som har kommit efter då, att de medgav att de hade odlat det här, men att de hade gjort det för eget bruk och för att de inte ville stödja kriminell verksamhet, står det i den domen.
Ja.
Och så ville de också få en kvalitetssäkring av sin cannabis, så de ville liksom inte köpa vad som helst, utan de ville ha hemmaodlat.
Från ax till limpa.
Ja, precis.
Produktion.
Lite kontroll över det hela. Men nu är han ju alltså misstänkt då för att ha hanterat narkotika liksom på en helt annan nivå, en helt annan skala.
Vet man något om hur han hamnade i den positionen?
Nej, jag vet inte. Alltså, enligt tullen i Hån så är det inte ovanligt att norrmän bosätter sig vid gränsen för att begå brott, liksom gränsöverskridande brott så att säga. Men det kan ju också vara tvärtom, att han har närmats av andra som har förstått att han har funnits och bott lämpligt, och det vet jag inte. Jag ska säga att jag har fått ganska mycket av uppgifterna genom Dagbladet i Norge. Jag har varit också i kontakt med en av deras reportrar.
Mm. Där har även en hel lista på mängder och typ av narkotika som den här västvärmlänningen har ha kört över gränsen.
Ja, det har jag hämtat. Jag fick ju även åtalet då, det norska åtalet som är på 18 sidor. Det är ganska omfattande.
Mm.
Men när det gäller just den här västvärmlänningen då, 36-åringen, så har han kört mellan, jag tror den 20 juni 2020 till någon gång i början av februari 2021, så har han 20 gånger passerat gränsen. Och då, jag kan faktiskt räkna upp den här listan, för det är ju stora mängder. Han har kört 620 kilo hash och marijuana, 50 kilo kokain, 20 kilo heroin, 40 kilo amfetamin och 1 kilo metamfetamin. Så det är ju, det är ju liksom, det är inte småpotatis.
För flera miljoner, ja, kronor det är det. Han har kört över.
Och det finns ju också, alltså, totalt handlar det om tusentals kilo då av olika droger som de tror sig ha hanterat.
Den här
hela ligan så att säga. Mm. Och en av dem är också misstänkt för vitevasking, tror jag det kallas på norska. Alltså grovt penningtvättsbrott skulle det säkert bli här. Där det handlar om, rör sig om att man har tvättat runt, ja, tiotals miljoner kronor.
Men hur har den här västvärmlänningen kört drogerna till Norge? Eller
ja, han har forslat dem på fyrhjuling, enligt åtalet då, ska vi säga. Ja. Mm. Någon gång bil också, men fyrhjuling. Och här pratade jag med en av tullcheferna i Hån, Roger Nilsson. Och han sa att de är väl medvetna om att det är så smuggling ofta går till på gränsen.
Mm.
Därför att de som smugglar och föröver knark, de är ju väldigt medvetna om att tullarna inte har en chans att följa efter dem i sina tjänstebilar liksom i skogen. De kan ju dra över en bäck eller på väldigt små stigar där det inte går att köra bil.
Det har väl funnits sådana små smuggelvägar över gränsen ända sedan andra världskriget.
Det finns säkert väl upptrampade stigar där.
Ja, det var ju mycket tal om dem under coronapandemin också, tror jag.
Mm. Så fyrhjuling då, ATV säger de nog på norska.
Ja, och därefter då har han haft någon följebil som har väntat på andra sidan gränsen.
Det är faktiskt mer än vad jag har kunnat läsa mig till av de här, av olika artiklar i norska medier och så. Men jag skulle inte tro att han har kört fyrhjulingen då från
Charlottenberg till fraktat drogerna ända till Oslo-trakten.
Jag är lite osäker på om han har kört dem till Oslo-trakten eller om det är så att någon har mött upp honom.
Mm.
Och så har de sen distribuerats i kriminella kretsar i Oslo-trakten.
Men när drogerna väl har, för målet var att få dem till Oslo i alla fall. Om det nu var västvärmlänningen som körde dem hela vägen dit eller om det var någon norrman som tog över efter gränspassagen då, men de skulle till Oslo. Vad har hänt med dem när de har kommit dit?
Ja, han har i sin tur då haft kontakt med den enda kvinnan som är åtalad nu. Hon är tidigare helt ostraffad och dessutom enligt norska medier och enligt vad Dagbladet skriver då, tv-kändis. Jaha. Hon har haft någon roll i en dokusåpa för några år sedan. Ja, som sagt helt ostraffad. Hon har väl sagt i sitt försvar att hon inte visste att det var så grova eller droger som det handlade om. Ungefär så.
Ja, men hon har erkänt mottagit, att hon har tagit emot droger.
Men att hon på något sätt, dels så tror jag hon har pratat om att hon behövde pengar och sen att hon inte har förstått omfattningen av det hela liksom. Hon har då sen fått i uppgift av den här 36-åringen, vad jag förstår, att fördela eller köra ut eller distribuera till nästa led.
Men som sagt, det är ju otroliga mängder narkotika det handlar om. Hur mycket av det här har polisen i beslag?
Ja, det är ju som en ganska intressant parallell till det här kokainmålet som pågår i Karlstad nu. Ja. Där det handlar om 1 kilo kokain. Men det är så att det finns nästan inga beslag.
Så norsk polis har inga droger
det är inga,
i beslag?
Inga droger i sina beslagtagna.
Men hur har de kommit fram till de här mängderna då?
Ja, det måste vara via de här, att de har fått tillgång till de här chattarna på Sky ICC då. Så att där de ju har säkert pratat öppet, precis som de har gjort i Encrochat och så, våra svenska kriminella. När den knäcktes. Ja. Så att jag skulle tro att det är den vägen som polis och åklagare har kunnat kartlägga. För det är ju ganska exakt datum och mängder och så som man har uppgett i åtalet.
Som man har suttit och räknat ihop. Man har gått igenom chatten och sen
jag skulle
plussat
tro att det är
ihop
så.
De mängder.
Ja, man har kunnat se att de har kört vissa mängder av ett särskilt sorts narkotika vid ett visst datum. Det måste ju vara så.
Det blir väl allt vanligare att man gör så vid åtalen. För som du nämnde då, kokainrättegången. Så där har man ju 260 gram i beslag. Men hävdar att det handlar Mer, ett kilo. Ja,
minst.
Men det här är ju någonting som de, enligt den här artikeln då i Dagbladet och enligt, som var med på första rättegångsdagen, så var det här som man uppehöll sig kring väldigt mycket. Alltså bevisningen, håller det här som bevisning? Det tycker ju inte de tilltalades då, advokater förstås.
Mm, vad säger de?
Ja, de menar väl att man inte kan se åklagare och polisens beviskedja. Det finns ingenting för dem att liksom sticka hål på i bevisningen, utan de sitter bara där med, som de har sagt då, ett Excel-ark från fransk polis med uppgifter om vad de har sagt och så i de här chattarna.
Åklagaren? Vad?
Ja, hon säger att hon är medveten om den svagheten. Såklart, det hade ju varit mycket bättre om de hade haft lagren fulla av beslag i polishuset i Norge. Men hon säger också att de därför har varit väldigt noggranna med att bara ta med det som de verkligen tror att de kan styrka då. Mm. Via de här chattarna och annan bevisning också. Hon säger att hela åtalet vilar inte bara på Sky ICC-chattarna, utan det finns annat också. Mm.
De bör ju ha kanske avlyssnade samtal och sånt också.
Ja, det kan man ju tänka sig att de har både avlyssnade samtal och kanske spaning, så som polisen spanar här. Det gör väl de i Norge också såklart.
Men om vi återgår till den här västvärmlänningen då. Mm. Vad har han för inställning till de här brotten han misstänks för?
Ja, enligt den här reporten på Dagbladet då, som jag mejlade lite med, så har han varit väldigt osamarbetsvillig i såväl polisförhör som under rättegångens första dag.
Och nekar till brott då, utgår ifrån?
Ja, han vill i alla fall inte, han vill inte prata helt enkelt.
Mm. Men sitter han häktad?
Faktiskt inte. I Sverige hade han ju suttit häktad. Ja, om han hade varit misstänkt för de här brotten. Men i Norge så gör man tydligen på ett lite annorlunda sätt. Så han satt häktad inledningsvis och sen släpptes han på fri fot när polis och åklagare inte längre tyckte att han kunde försvåra utredningen.
Men de är inte rädda för att han ska fly då? För här blir man ju ofta fortsatt häktad just på grund av flyktfara.
Men uppenbarligen inte då, eftersom han är släppt. Jag vet inte om det finns sätt att förhindra. Jag vet inte om de tar pass.
Men,
och sådär,
men han dök upp till rättegången hur som
helst. Ja, han har varit där. Ja.
Har värmländsk polis varit delaktig i den här utredningen på något vis?
Ja, de gjorde en husrannsakan hemma hos honom och även hemma hos hans bror. Men då ska vi säga att brodern blev inte misstänkt i den här, eller inte åtalad i den här härvan. Utan det är bara den här 36-åringen då. De hittade mobiler och datorer och simkort och sånt där. Men sen något som stack ut var att det fanns en massa såna här, massa klockrelaterade saker. Inte så mycket klockor i sig, men
askar och
etuier och klockarmband och olika certifikat som visade att klockor var köpta. Och det var förvaringslådor och sa jag kvitton och så.
Rörde det sig om sådana här superlyxiga klockor?
En Rolex rullade förbi. Nu vet ju inte jag ens om det var en äkta Rolex eller så. Men inga andra sådana här liksom high-end klockor som man känner igen namnen på. Mm. Utan det var mera, för det mesta stod det inte ens namn, utan det verkar vara så att han har köpt mycket klockor. Kanske var det ett intresse bara, det vet jag inte.
Mm.
Men det var vad som stack ut på den där husrannsakan tycker jag.
De hittade inga pengar då? Kontanter.
De hittade kanske lite mer pengar än vad folk har hemma i allmänhet, sådär några tusen lappar i svenska och norska. Det kanske folk har hemma. Men i alla fall, inga sådana här superstora mängder med kontanter.
Nej, inga 500 000 Nej. Kronor eller?
Nej, så jag kan inte svara på vad eller hur mycket eller så. Eller om han har tjänat jättemycket pengar på den här verksamheten. Och som sagt så utgår jag från att han förnekar brott, eftersom han inte har velat samarbeta under polisutredningen och så.
Mm. Vad händer nu?
Tydliga med. Ja, rättegången började ju här om dagen och nu ska den pågå under 3 månader.
Oj, det var länge.
Ja, året ut. Nu vet jag inte om det är förhandling varje dag, så det, men det är i alla fall en långdragen process. Så det är väl det som kommer att hända, och så får vi väl helt enkelt se till att hålla koll på när domen kommer och rapportera om hur det gick.
Oj, nu ringer chefen här också. Ja, hallå? Min tur att handla till kontoret. Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det där gör jag ju i appen där ute. Det kan du googla, Coops inköpstjänst, så ser du. Nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är gör enkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på coop.se om vi vill det. Ja, hej då.
Ja, så har vi även veckans dom, och det rör en massagesalong i Karlstad som även har fungerat som bordell. Vad vet du om det här, Nicole?
Ja, nu har domen kommit. Det var ju ganska länge sedan nu som polisen hade span på och sen gick in och sprängde den där salongen som man misstänkte var en förtäckt bordell.
Det var våren förra året, va? Ja, så det är ett och ett halvt år sedan.
Ja, det är så pass länge sedan faktiskt. Och det var nog, det började för mig att det började då vårvinter nästan. Men nu har i alla fall domen kommit, och kvinnan som drev den här massagesalongen, hon döms till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst. Och tingsrätten skriver i sin dom att hade hon fått fängelse så motsvarar det här ungefär 4 månader.
Ja, är det koppleri hon döms?
Ja, just det. Det är koppleri. Sen döms en man i 50-60-årsåldern för sexköp. Ytterligare 2 var åtalade för sexköp, och en av dem var också åtalad för sexuellt ofredande. Men åtalet ogillades för de 2.
Så det är bara massagesalongsägaren och en kund
en
som...
Ja, tidigare har ju också, det har, tror jag vi har berättat, att några, en handfull män har tagit strafföreläggande, alltså erkänt, och så tagit böter för att ha köpt sex där också. Så att det kanske rör sig om mindre än 10 män totalt som har liksom lagförts för det här då.
Det var allt för oss idag, och tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och så får alla lyssnare gärna tipsa en vän om att vi finns och sprida oss i sociala medier. Du kan även diskutera podden och komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Det går även bra att mejla nyhetstips till mig på asa.asplid@nvt.se eller till Nicole på nicole@nvt.se. Jag heter Åsa Asplid och är kriminalreporter på NVT. Det är även min kollega Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.